Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det Afrika jag upplevde som ung var så fantastiskt och så omvälvande att jag skulle tycka det var en fullständig tragedi om inte andra får uppleva samma sak i framtiden. Ett Afrika utan sin megafauna då, de stora djuren som elefanter och noshörningar, vore en katastrof.
Jag har faktiskt en tidigare gäst, fotografen Felix Oppenheim, att tacka för det här avsnittet. När vi satt i den smått legendariska studion Felix och Felix på Brunnsgatan 0 i Stockholm så sa han att fasen, du borde kanske snacka med Frank. Så jag tog till mig av hans tips och började följa Frank på sociala medier. Men åren gick utan att någon intervju kom till skott. Men så en solig och kall vårdag mitt under brinnande pandemi så mötte jag upp med Frank af Petersens på Nytorget för en så kallad researchkaffe som jag brukar boka in då tillfälle erbjuds. Efter att ha lärt känna honom lite bättre så bokade vi tid för inspelning och en minst lika kall men regntung dag så möttes vi upp på Downtown Camper för en intervju. Så följ med på en spännande resa som börjar med en inte helt vanlig uppväxt och livshistoria. Om att fota för att rädda liv, om jägare, pengar och oskyldiga offer. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 235 av podcasten Husky. Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Mer information finns som vanligt på huskypodcast.com och här kan du även hitta en massa fantastiska bilder från Franks arbete. Och på hemsidan hittar ni även länkar till organisationer dit ni kan donera pengar om ni känner att ni vill hjälpa arbetet med att skydda Afrikas elefanter och noshörningar. Husky finns även på Facebook och Instagram.
Ja, den mest klassiska frågan i in this day and age, så att säga. Dina tankar och känslor kring pågående coronakrisen?
Ja, förutom det uppenbara allmänna oron så att säga, så är det ju kopplat till det jag arbetar med. Så är det här med tjuvjakten.
Ja.
Nu är det helt enkelt så. Det är färre människor som är ute i bushen. Det finns inga turister. Alltså det är liksom, och det är där alla intäkterna och så vidare som tidigare kom in till olika reservat. De är ju borta. Så gud vet vad som händer. Ta som ett exempel Masai Mara, som är en av de mer välkända reservaten. De får i vanliga fall 300 000 besökare per år. Det är noll nu. Och det är liksom, de intäkterna är väck. Och det här får till resultat att det kommer ju sparkas såna här parkvakter, personal överhuvudtaget. Och då är det alltså i princip vidöppet för tjuvjägare. Så att vi vet inte vad som händer. Det här kommer bli förmodligen rätt skrämmande när man om något år eller två börjar summera vad som har hänt.
Just de här specifika betydelserna för tjuvjakten och så att säga ditt specialområde och coronapandemin kommer vi att återvända till. Hur tänker du dig liksom för mänskligheten i stort? Hur tror du att det här kommer påverka mänskligheten?
Förhoppningsvis så börjar vi resa på ett vettigare sätt. Färre resor och kanske fundera lite grann. Kanske går tillbaks några decennier i resemönster. Att det här med att dra iväg någonstans till fjärran land
typ är över mer... helgen liksom.
Ja, alltså den är borta. Den typen av resa är väck. Utan att man istället planerar kanske färre och längre resor och verkligen gör en resa av det, upplevelse. Det är ju på något sätt det som våra föräldrar, åtminstone mina, levde med. Att man liksom reste på ett annat sätt. Det var liksom det var en stor grej att resa.
Ja, men exakt. När man reste utomlands så var det mer liksom, jag tänker på såna gamla halvsuddiga semesterbilder och SAS glansdagar liksom. Det var verkligen, det var fest och festival när man sa, nu ska vi flyga utomlands.
Ja, precis. Och liksom ännu längre tillbaka som man tog båten någonstans.
Just det.
Liksom, det var man räknade med att det skulle ta kanske flera veckor att ta sig dit man skulle. Och sen skulle man då vara där en längre tag och sen så var det flera veckor hem. Jag har ingen aning om vi kommer att hamna där, men förhoppningsvis så liksom kanske man får lite grann av en tankeställare. Sen är det massor med flygbolag som kommer att gå omkull så att det blir färre resor och dyrare. Och det kommer väl också bromsa resandet.
Ja.
Och sen får man se, jag vet inte vad allmänt, det finns ju liksom diverse prognoser om hur vi kommer att förändra vårt sociala beteende. Jag vet inte. Alltså det här,
nej,
det vore
vet.
Ju tråkigt om man slutade kramas. Men det kanske vi måste sluta med ett tag. Vem vet?
När folk frågar som aldrig träffat dig förut. Klassiska exemplet, du hamnar bredvid någon på ett bröllop eller på en fest eller en bjudning och de frågar, ja, Frank, vad jobbar du med? Vad svarar du då?
Då svarar jag att jag är fotograf. Och jobbar huvudsakligen med det som på engelska kallas conservation photography. Jag vet inte vad man... Det finns väl inget bra svenskt begrepp för det. Men jag fotar för olika organisationer som försöker rädda djur och natur. För min del så handlar det huvudsakligen om Afrika.
Det finns, nu har ju vi träffats en gång tidigare, så att jag har ju fuskat lite och det finns ju en hel del saker i din uppväxt som skvallrar om att det här inte var en helt otänkbar framtid för dig. Du har en liten speciell uppväxt. Du är inte, de flesta jag pratar med har ju vuxit upp i Sverige.
Ja, nej, vi flyttade, pappa jobbade för FN så att vi flyttade ut rätt tidigt. Jag är född i Sverige, men sen flyttade vi ut rätt tidigt och bodde i länder som Afghanistan, Somalia, Sydjemen, så småningom Libyen. Och ja, alltså det är på de ställena jag växte upp. Sen skickades jag hem när jag var 12 för att börja på internatskola och lära mig svenska ordentligt.
För att bli svensk helt enkelt.
Ja, precis. Det var liksom mamma som insisterade. Pappa var ganska relaxed över det hela, men mamma insåg att det var här någonstans som gränsen gick. När jag kom hem och liksom pratade ivrig engelska istället för svenska så tyckte väl hon att det var dags att ge mig lite grann ge mig rötter i Sverige. Och det tror jag var klokt.
Det finns ju oerhört mycket intressant i detta som vi kommer att prata mer om, men bara en sak som jag fascinerades väldigt mycket av, det är just dina år i Kabul, för att det var ju inte Kabul som den tragiska skugga som Kabul är idag, utan det var ju Kabul på innan Sovjetunionen till och med.
Just det, precis.
Så att, kan du berätta lite grann om Afghanistan, hur Afghanistan var då och hur Kabul var då?
Alltså det var ju ett häftigt land på det sättet. Det gjorde ett enormt starkt intryck på mig. Jag var väldigt liten, men det var så annorlunda så att det fastnade. Det var ju ett, vad ska man säga, ett land på väg någonstans. Det var givetvis ganska väldigt fattigt. hårt liv, alltså långa kalla vintrar och långa smällheta somrar. Så att det var liksom ett extremt land på många sätt. Det var då en kung som styrde, som var utbildad i Tyskland, om jag inte minns fel, agronom, med alla möjliga ambitioner för att föra Afghanistan framåt. Och jag har inte järnkoll på exakt hur kungen var i verkligheten, men jag fick åtminstone uppfattningen, och jag tror alltså mina föräldrar hade uppfattningen, att det var en hyggligt progressiv människa, men som förde Afghanistan framåt i små steg. Det här yttrade sig i att man, alltså det var inga revolutionerande förändringar som skedde, utan det gick ganska långsamt, men det gick sakta framåt.
Rent kulturellt så fanns biografer och det fanns mycket västerländska influenser, så att säga.
Det gjorde det definitivt.
Och levande kulturliv.
Ja, ja, precis. Och alltså, jag minns de här kontrasterna man kunde se på gatan i Kabul, var alltså kvinnor från byarna utanför som kom i sina chador, då heltäckande klädsel och dolt ansikte, nät för ansiktet och så vidare, som kunde komma gående precis bredvid en kvinna som var totalt västerländsk klädd med i princip minikjol på väg att arbeta på ett kontor. Det fanns en stor bredd, en mångfald.
Smältdegel.
Ja, precis. Och man försökte i alla fall ta det här framåt.
Och det där det är ju som det hela, jag är ju väldigt fascinerad av hela Centralasien, och det är ju det ligger ju i dess historia. Det har alltid varit en smältdegel. Det har alltid varit. Det är ju kulturer, idéer och varor har ju liksom rört sig över det här området i tusentals år, bokstavligt talat, sidovägar och så vidare.
Ja, visst, precis.
Så att det är ju
Alexander den store var ju där och härjade.
Ja.
Så att det var fascinerande. Mm. Och det finns ju spår kvar, eller det fanns spår kvar av allt det här, de liksom olika kulturella influenserna i Afghanistan. Det fanns buddhistiska lämningar. Vi var ju uppe och klättrade på de här buddha-statyerna, stora uthuggna buddha-statyerna i Bamyan, som sen talibanerna sköt sönder med artilleri. Och det fanns diverse buddhistiska stupor, alltså
pagoder liksom,
ja, precis, som i sten byggde upp i bergen, som vi ibland hajkade upp och tittade på. Och sen så fanns det också, jag kommer ihåg det, uppe i en by nordväst om Kabul, är det Istalif, där man har ett särskilt blått, med blå glasyr håller man på med keramik. Då gjorde de små hästfigurer med ryttare på. Och ryttarna hade en väldigt speciell hjälm på huvudet. Och det var alltså kvarlever från Alexander den stores tid, när de hade de grek- eller makedonska hjälmarna med hästplym på. Och det här var väldigt förenklat och stiliserat, men det fanns fortfarande kvar som en tradition att göra de här små hästfigurerna.
Och deras dalahästar.
Ah, så häftigt. Alltså liksom, och det där. Och det fanns också, gick att få tag i basaren, kunde man ibland köpa mynt som var urgamla och nästan liksom sönderblekta, men det fanns ändå. Pappa hittade någonstans ett mynt med ett Alexanderhuvud på baksidan. Mm. Alltså det är precis det här.
Att det är en levande historia.
Ja, definitivt. Och just, vad ska man säga, en krysspunkt för alla möjliga influenser.
Exakt.
Och sen så var ju naturen var ju väldigt speciell. Tufft, bergigt, vissa delar öken. Det var hårt, men samtidigt människorna var, som vi träffade, var, det fanns en tradition av gästfrihet som var rätt häftig.
Gästerna är ju helig där liksom.
Ja, exakt. Och det var också, alltså vi reste runt rätt mycket i landet. Vi var konstant ute och reste, och det var, ja, man fick liksom möta väldigt många olika människor i byar och sånt. Och det var alltså alltid en grundläggande vänlighet. Ja, det var häftigt. Alltså jag tycker det är tragiskt fullständigt hur Afghanistan har.
För det var väl sen när kungen blev störtad av en kommunistgerilla som understödde sedermera av Sovjetunionen.
Ja, sen så, han, precis. Det var väl hans kusin, har jag för mig, om jag kommer ihåg rätt. När han var ute på något statsbesök eller någonstans, som tog makten. Och det var nog helt enkelt en långsiktig plan från dåvarande Sovjetunionen att försöka få kontroll över det här området. För det var ju kalla kriget. Mm. Och då gällde det att de var intresserade av att få Afghanistan som en buffer mot USAs inflytande i Pakistan.
Ja, det är ju geopolitiskt och militärstrategiskt är det ju det är högt beläget, det är centralt beläget, och det har ju liksom det kallas för the great game liksom, och det har ju pågått i 100-150 år liksom.
Precis. Så att det var, och det var väl det att Afghanistan fastnade i den här den senare great game då under kalla kriget. Mm. Nej, men det är tragiskt. Det var liksom kungen då bedrev någon typ av experimentjordbruk utanför Kabul, där han försökte odla fram grödor som skulle tåla de här tuffa vintrarna och långa torra somrarna lite bättre. Bättre vetesorter och annat. Och sen även avla fram boskap som skulle klara det här lite bättre. Så det var rätt intressant. Mm. Det kändes att det var liksom, ja, på väg någonstans. Men det där är ju
nu är det
allting
mest, nu är det Valmo som
ja, odlas. Precis. Nu är det opiumvalmo enda som odlas.
Och sen Somalia.
Sen var det Somalia. Helt annorlunda. Och det gjorde ju också ett väldigt starkt intryck. Vi bodde i Mogadishu i 3 år. Och jättespännande. På ett helt annat sätt. Östafrika, och det var ju liksom både hav och bush. Perfekt kombination. Så att det liksom, jag gick i amerikansk skola. Och sen gjorde jag även i Afghanistan. Var på den tiden det fanns sådana American International Schools över hela världen. Och sen efter skolans slut var det hem. Var det högvatten så surfar vi. Var det lågvatten så harpunfiskar vi ut mot revet. Och sen helgerna så drog vi ut med konstant ut i bushen någonstans. Och ibland veckolånga turer. Ja, upp längs kusten eller rakt ut i bushen. Det var helt fantastiskt. Det var jättekul.
Du har ju en annan erfarenhet, en annan så att säga bakgrund och barndom i friluftsliv än vad de flesta andra har här. Det var ju verkligen friluftsliv, men det var inte så alla svampplockning och värplockning och turskidor och längdskidor, utan det var någonting annat. Nej, men ni var men väldigt alltså liksom, ni var väldigt outdoor.
Ja, det var det. Men det tror jag man var ganska generellt på den tiden. Alltså det här är, vi talar 60-tal. Det tror jag man var på ett annat sätt. Mm. Kanske, rent allmänt. Jag tror inte vi var exceptionella på något sätt. Men det var väldigt mycket ut och gå i bergen eller bushen och så vidare. Och pappa jagade en hel del. Och det blev ju också, det var ju perfekt att hamna i Östafrika där. Så att det var roligt. Det var kul. Det gjorde också ett väldigt starkt intryck.
Vad gjorde det med en ung pojke liksom, och dina så att säga äventyrsdrömmar, och blev du en äventyrsromantiker och som jag alltid brukar säga Jack London läste Jack London böcker och så liksom.
Nej, det tror jag inte. Jag har inget minne av att jag läste den typen av litteratur på det sättet. Däremot så växte jag upp med National Geographic. Mamma och pappa prenumererade sen, liksom, har alltid prenumererat på det. Och jag växte upp med de tidningarna och de reportagen. Och det var ju klart att det lockade väldigt mycket. Sen var jag väldigt road av havet, rent allmänt. Jag hade några tidiga planer på att försöka bli marinbiolog eller någonting sånt. Va? Få dyka, det var liksom stora grejen. Påverkad av det här Jacques Cousteau och så vidare.
Just det.
Absolut, det var en grej som så att det fanns.
Jacques Cousteau hade väl sin storhetstid på just var på 60-talet.
Ja, absolut, det var 60-talet och jag vet inte, jag såg något program nyligen på TV om som var en dramadokumentär som gav lite perspektiv på det här Jacques
Cousteau.
Ja, men
det är så roligt här när han bara kastar ut dynamit i och spränger och så undersöker om det är allt dött som flyter upp och de bara, det här kanske ser brutalt ut men det är så här man bedriver forskning. Det var inte bara så han gjorde, det var ju väldigt mycket, han gjorde väl väldigt mycket för, men ändå, det är ju sett med moderna ögon, det är jävligt.
Ja, det är väldigt märkligt. Ja, absolut. Och sen så överhuvudtaget, han var ju förmodligen en mästare på self-promotion, alltså det var liksom, det var ju det som var grejen. Ja. och göra alla de här filmerna och så vidare, som var dramatiserade och det var allt möjligt.
Just det.
Det skulle se bra ut på kameran. Ja. Så var det. Men det har man ju förstått efteråt. Just då så var det alltså otroligt fascinerande att man kunde leva ett liv med att kuska runt världen och dyka. Det var ju liksom helt fantastiskt. Mm. Så det hade jag planer på. Det gick så långt att pappa kontaktade någon kollega och fick reda på något tips om något, någon utbildning man kunde gå i Australien. Och det hade jag lite grann i bakhuvudet. Det vore en kul grej att göra.
Men hade, var det här liksom, hur konkret blev de här drömmarna och planerna för framtiden? För ibland kan det ju bara här vara liksom, när man är ung och växer upp, det här kan ju bara vara liksom ganska diffusa moln som svävar omkring på en horisont. Eller har det varit liksom att när målmedveten att...
Nej, jag har definitivt inte varit målmedveten. Utan de här idéerna om marinbiolog och så vidare, de hade jag nog ganska länge tills jag då konfronterades med vad det innebar att gå naturvetenskaplig linje. Och konstaterade att för det första så kan jag inte räkna, för det andra så förstod jag absolut ingenting av kemi. Så att jag hoppade av och gick över till samhällsekonomi istället och insåg att det här var mycket enklare.
För det här var ju då i samband med din så att säga, ditt återtåg till Sverige, så att säga, din flytt tillbaka till Sverige. Blev det någon slags kulturkrock?
Ja, definitivt. Jag menar, jag kom hem till Sverige och talade en väldigt, vad ska man säga, gammaldags, styltad, lite bruten svenska. Hade ingen kontakt med svensk idrott, vilket ju liksom alla ungar höll ju på att spela fotboll och, eller bandy och ishockey. Och
du hade spelat rugby nu?
Ja, jag hade spelat amerikansk fotboll. Och som sagt, surfat och harpunfiskat. Det var inte så mycket tillfälle till det i Sverige. Så att jag var totalt värdelös på alla de här vintersporterna och sånt. Och det var jobbigt, absolut. Men som tur är så hamnade jag då... det blev en internatskola i Sigtuna. Och det här med språket och att jag inte hade kontakt med Sverige på något vettigt sätt, det var inget problem. Därför att skolan var full av ungdomar som kom från andra platser runt om i världen med ungefär samma upplevelser. Och det var inte min bakgrund och det jag hade vuxit upp med var inte ett dugg konstigt, därför att det var så många andra som hade gjort precis motsvarande grejer. Så att liksom, det gick relativt enkelt, tyckte jag. Jag hade hur kul som helst. Gick 7 år på internatskola och det var liksom bara, vad ska man säga, en kollovistelse. Ständigt omgiven av kompisar och allt var förbjudet, vilket bara gjorde att allting var ju superkul. Så att vi blev mästare och klättra på tak och snagga. Så att vi hade riktigt roligt, ett stort gäng.
Du berättade om att bläddra i dina föräldrars National Geographic-tidningar och så. Det här fotograferandet och tankar och intresse för bilder och så. När kommer det här in i ditt liv? Och liksom, var det ett kreativt, estetiskt intresserat barn? Liksom?
Ja, det var jag nog. Jag höll på väldigt mycket med att både rita och måla och skulptera på enkelt sätt och så vidare i Sigtuna. Men och sen fotade jag rätt mycket redan från början, redan innan. Jag hade en liten kamera. Jag hittade för ett tag sedan faktiskt en gammal kartong med suddiga grå foton från Somalia som jag hade tagit.
Och wow, då ser man, vilken skatt.
Ah, nej, tyvärr inte. Det hade varit jättekul, men nej, det kan jag påstå. Utan man ser absolut ingenting. Det är liksom mest horisonter. Och sen så tittar man väldigt noga så ser man så svarta prickar. Det är då elefanter i fjärran. Men så att, det var rätt värdelöst. Men alltså jag höll på att fota rätt mycket och hade liksom ständigt utställningar i teckningssalen med teckningar och allt möjligt annat. Så det har funnits, definitivt. Men sen National Geographic, absolut, det formade också ett bildseende, tror jag, på något konstigt sätt. Och sen, jag tror att i och för sig tankarna på att göra någonting professionellt av det här med fotografi De kom nog senare, tror jag, i vuxen ålder. Så kom det mer som, det var liksom, det var en hobby som gradvis gled över i någonting annat. Dilemmat jag hade med foto var ju det här med att jag tyckte att det var att bara gå runt och plåta. Det har aldrig intresserat mig, utan det måste finnas ett syfte. Och att försöka hitta det där syftet med fotograferandet, det hindrade mig ganska länge från att börja med fotande på allvar. Det är liksom konstigt uttryckt, men det är där någonstans.
Nej, men jag förstår precis vad du menar, och jag misstänker att det blir svaret på nästa fråga, att alltså, vad är en bra bild för dig?
Oj.
Och då tänker jag att det kanske kan finnas två svar på det. Dels liksom rent estetiskt, vad du gillar i en bild, men sen så också att ja, men en bild är bara en del av någonting större.
Mm. Det är precis de grejerna. Det är antingen eller på något sätt. Alltså, i lyckligaste fall så är det en kombination förstås. Men en bra bild för mig ska ju inte berätta en story, utan den ska väcka frågor. Det är snarare så. Alltså, en bild som berättar alltihopa blir ganska snabbt tråkig. Utan det är en bild som väcker en fråga. Vad fan är det som pågår? Vad är det som händer här? Vad är det som händer utanför rutan som gör det här?
Just det.
Som påverkar. Det blir intressant. Det blir spännande. Men annars så är det ju precis, jag menar, en bra bild kan vara också en rent estetisk upplevelse.
Mm.
Någonting som man
Som hänger på en vägg.
Ja, som precis. Som man gärna vill titta på. För att det ger inspiration, ger lugn och ro eller någonting sånt. Bara liksom man tycker att det slår an någon ton. Men annars, bra bild är nog mycket det här med att det är något som händer. Du väcker frågor, du vill ta reda på mer, du vill liksom, du letar efter bildtexten för att förstå någonting.
Mm. Du tog examen och så vidare, studentexamen och så vidare, och pluggade och jobbade vidare sen i Sverige.
Ja, det var ju alltså som i min årskull, jag är liksom det här gänget som det som hände med de flesta var ju att man åkte in i lumpen. För min del så åkte jag in 2 dagar efter studenten. Så att det var ju liksom ganska raskt.
Knappt nykter.
Ja, knappt nykter. Men det var ju, jag missade en hel del studentskivor, det var liksom stort. Men jag kommer ihåg att jag var rätt deppad över det. Men samtidigt så var det, alltså lumpen, det var ju otroligt lätt. Framförallt när man kom från den här, dels uppväxten och dels internatskola. Att glida in och göra lumpen, det var ju hur enkelt som helst. Och det var väl det att jag hade ingen konkret plan vad jag ville göra med livet sen efter studenten. Så det var ganska skönt att få det här andningsutrymmet. Och sen så var det relativt enkelt. Jag åkte in i pansartrupperna, stridsvagnstjänst och fortsatte. Och blev reservare, kapten så småningom. Och någonstans i det här så var det någon kompis som sa att för guds skull, du har ju bra betyg och nu arbetslivserfarenhet och vill göra någonting med det. För jag hade ju planen att jobba utomlands i alla fall och göra någonting, kanske inom FN eller vad det nu kunde vara. Handels är en bra idé. Och det hade jag överhuvudtaget inte något grepp om. Så att hur det nu var så skickade jag i alla fall in några papper och ansökan och till min stora förvåning kom in. Jag hade ingen aning om vad jag skulle konfronteras med. Jag hade aldrig läst ekonomi på det sättet. Och gled in där och konfronterades med en helt annan verklighet. Det var tufft, utan tvekan. Men det var också en grej som... Och sen så liksom blev det att jag började jobba efter det med saker som jag egentligen inte hade tänkt mig. Det var strategikonsultföretag och investment banking och så vidare. Men det är liksom, ja, på något sätt, det rullade på.
Mm.
Det var inte så mycket att tänka, utan det var bara liksom hoppa på nästa jobb.
Mm.
Och sen så blev det ju det att liksom, så småningom så slog verkligheten till med att vänta ett tag, var det här jag skulle göra? Och det var då jag egentligen vid, ja, säg 45 och sånt där, slog till att bestämde mig för att göra någonting. Gå tillbaks till det jag egentligen ville göra. Nu ska du banna mig ut och resa. Nu ska du göra någonting vettigt. Och det var då jag bestämde mig för att hoppa av allting och bli fotograf. Tillbaks till spåret, grundspåret.
Men var det liksom, nådde du någon slags punkt där det inte var en omställningen var inte ens svår, utan den var liksom det mest självklara. Det var
rätt självklart.
Det fanns ingenting
inte att ifrågasätta. Inte i detalj. Alltså, återigen, alltså inte någon sån här direkt plan att jag skulle... Jag visste inte exakt vad jag ville. Men jag ville definitivt tillbaka till Afrika. Jag ville definitivt jobba med fotografi. Jag ville skriva, göra någonting mer. Och göra, alltså, vad ska man säga? Göra något som var lite mer betydelsefullt. Och då kom du ganska snabbt in på det här med conservation photography. Alltså göra någonting som var, liksom betydde någonting.
Det finns ju även en koppling här till en tidigare Husky-gäst, nämligen Felix Oppenheim.
Exakt. Det finns många kopplingar till Felix. Felix var, precis i den här vevan så träffade jag Felix. Vi träffades under en kajakpaddling i Kroatien. Jag var inhyrd som guide åt friluftsfrämjandet. Och Felix var där för att plåta för en tidningsartikel, tror jag, en sån här resetidning. Hur det nu var så träffades vi och hade himla kul ihop. Och sen så paddlade vi under en vecka och blev kompisar. Felix påverkade mig väldigt mycket i, och har varit en mentor i det här med fotograferandet. Så att, jo, definitivt, det finns en väldigt stark koppling. Sen delade vi studio till och med under ganska många år.
Felix och Felix.
Ja, Felix och Felix-studion. Felix Sinclair var nog inne i studion när jag flyttade in där, men gled gradvis ur. Och sen var det Oppenheim och jag som satt där som, vad ska man säga, basen. Sen var det massa människor som hoppade in och ut ur studion. Men Felix påverkade mig väldigt mycket som fotograf. Han har en fantastisk förmåga att alltid komma tillbaks med bra bilder. Spelar ingen roll vad förutsättningen, hur förutsättningarna har förändrats, väder, vind, utrustningen försvann i tullen, allt det här. Du bara lyssnar på hans poddavsnitt. Han kommer alltid bra tillbaks med bra bilder. Och det var det här liksom, att acceptera, gilla läget och jobba med det du har och försöka tänka i termer av vad blir bra bilder. Han gav mig väldigt mycket kritik som hjälpte mig att liksom komma framåt.
Kul.
Så att det var kul.
Sett nu i backspegeln, vad har liksom, vad Afrika betytt för dig? Vad har Afrika gjort med dig?
Förmodligen mer än vad jag har tänkt på. Det fastnade på något sätt. Det blev, jag menar, Afghanistan var häftigt och Jemen så småningom var ju också himla häftigt. Men Östafrika, vi reste runt rätt mycket i olika länder i Östafrika, även när vi bodde i Somalia. Det satte sig djupt. Och sen någonstans där så snubblade jag också över en annan fotograf som har varit inspirationskälla, Peter Beard, som nyligen dog. Han var ju en amerikansk fotograf som var både modefotograf och vildmarks, eller vad man nu vill säga, wildlife fotograf. Hans böcker och fotograferande påverkade mig väldigt mycket och blev en inspirationskälla också. Men på något sätt så var det just det här med att det var liksom Afrika som jag fastnade för. Det satte sig djupt. Sen var jag tillbaks innan jag liksom började på heltid, eller på så här, resa på Afrika som fotograf. Så var jag tillbaks några gånger, bland annat med familjen. Och jag bara kände att det här var, jag ville absolut göra mer. Jag ville tillbringa mer tid i Afrika. Se olika delar av Afrika och ja. Försöka jobba med det.
Hur har liksom, inom citationstecken, ditt Afrika förändrats från barndomen till idag?
Alltså barndomen, då var det ju, vad ska man säga, relativt nytt postkolonialt. När jag bodde i Somalia så liksom höll ju stora delar av Afrika höll på att försöka hitta en ny identitet efter kolonialtiden.
Det fanns de här, som fortfarande finns, de här linealgränserna liksom, som inte har någonting med någon slags etniska och språkgränser.
Ska man vara helt ärlig så är det ju så att det finns ju kvarlevor från kolonialtiden som kommer att påverka Afrika för evig tid.
Ja.
Precis det du säger,
ja, det är bara de här gränserna. Det är bara att titta på en karta över Afrika och så, alltså, ett
absurda
barn kan fatta
gränser.
Att det här inte liksom är...
Jag läste någonstans att det är över 700 olika etniska grupper som har blivit delade på genom de här koloniala nationsgränserna. Det vill säga att man har tagit en gruppering och sen kluvit den mitt itu och sen sagt att då folk tillhör olika länder.
Och
det blir ju inget bra.
Nej, och så krydda med diamantfyndigheter.
Ja,
och,
precis. Absolut. Plus att de då nya nationerna som skapades inte alltid var kompisar med sina nya grannländer.
Ja, just det.
Utan man gjorde nästan en grej av att försöka hindra folk från att ha kontakt över de nya nationsgränserna. Och då de här kluvna etniska grupperna som tvingades ihop med andra etniska grupper som de absolut inte gillade, talade inte samma språk, hade inte samma bakgrund, det är klart att det ledde till konflikter, absolut. Och det där tror jag att Afrika kommer få leva med väldigt länge. Men tillbaka till frågan hur det har förändrats. Stora hela väldigt positivt, skulle jag säga. Jag har en otroligt optimistisk syn på Afrika. Sen ska man vara lite försiktig med att säga att tala om Afrika, därför att det är liksom, det är ett geografiskt begrepp, inte mycket mer.
Nej.
Det är en sån otrolig skillnad på olika delar av Afrika, så att det blir för generaliserande att prata om liksom breda begrepp av Afrika. Det är helt olika förutsättningar i olika landsdelar eller kontinentdelar.
När du väl beslöt dig för att ta det här steget, hur gick du tillväga med att knyta, eller satt du redan på de här kontakterna till de här wildlife conservation organisationerna? Alltså, eller vad blev ditt första mål?
Första målet var nog att försöka, vad ska jag säga, komma tillbaka och fota i Afrika. Och från början så hade jag nog någon typ av vag tanke att jag kanske skulle syssla med det, alltså, ja, beskrivande resereportage, någonting sånt. Bara för att liksom försöka, och det gick fullständigt käpprätt åt helvete. Jag var urusel som den typen av fotograf. Det blev inget bra alls. Utan istället så småningom så kom det igång med någon typ av konstfotografi, utställningar. Och det var också vänner som uppmuntrade mig till det. Och den första utställningen hade jag 2009. Jag hade nog inte någon klar uppfattning att mina bilder var starka nog att stå för sig själva. Utan jag tyckte att de behövde kopplas ihop. Jag trodde att de behövde kopplas ihop med text som illustration. Inte mycket mer. Men sen blev det i alla fall en utställning här i Stockholm som gick långt över förväntan, och plötsligt så insåg jag att det kanske är det jag ska hålla på med istället. Och då blev det en period när jag åkte till olika länder i Afrika och fotade landskap och vilda djur och gjorde utställningar. Där någonstans fick jag kontakt, eller blev kontaktad av, ska tänka efter hur det var. Det var egentligen en gallerist som jag hade en utställning hos i Los Angeles 2014. Som frågade om jag kunde tänka mig att donera bilder, skänka bilder till ett event som de hade i Malibu för att starta Elephant Crisis Fund. Så var det. Det var Leonardo DiCaprio Foundation och några till som skulle slå sig ihop, Save the Elephants och några till, som skulle slå sig ihop och bilda Elephant Crisis Fund specifikt för att försöka stoppa tjuvjakt, samla in pengar för att stoppa tjuvjakten på elefanter. För det var när det var liksom riktig kris. När man hade börjat inse vidden av krisen med tjuvjakten i Afrika. Och då skänkte jag bilder till det och till det eventet, och som blev en, alltså eventet startade det hela, det blev jättebra, och sen så bara fortsatte kontakterna. Och sen så kom vi in på det här med att jag fick frågan om jag kunde tänka mig att åka till olika platser, fota för då Elephant Crisis Fund och Leonardo DiCaprio Foundation och Save the Elephants några till. Och då tänkte jag att ja, varför inte? Det liksom kändes rätt bra. Så att det har blivit sedan dess huvudinriktningen på vad jag gör. Jag för en tät dialog med de här Elephant Crisis Fund och dem om var de behöver hjälp med att fota. Och sen så åker jag dit som på volontäruppdrag. Jag täcker mina egna kostnader, jag tar ingenting betalt för det. De ser till att jag har ett tält att bo i och att jag får kontakt med deras lokala rangers, vad det nu är.
De lokala vet att du kommer.
Ja, de vet att jag kommer. Och de ser till, jag får hjälp med att röra mig i de här områdena och sen så kontakt med rangers. Och sen så följer jag med dem ut på patruller. Dokumenterar det som pågår. Dokumenterar vad pengarna som samlas in används till. Till exempel nya uniformer, kängor, ibland nya vapen till de här rangers, utbildning till dem, och vi kan ju prata mer om det, men det är, och alltså dokumentera det här och kunna, så att Elephant Crisis Fund och de andra kan visa upp för sina donatorer att pengarna går på vettigt sätt, och sen också att försöka fota vad som händer dagsaktuellt i den här tjuvjaktskrisen i Afrika. Så att det blir väldigt mycket döda elefanter, rangers ute på uppdrag, fånga tjuvjägare och så vidare. Men samtidigt får jag möjlighet att komma till områden som jag har haft svårt att komma till på egen hand. Och får då chans att fota bilder som jag kan ha som utställningsbilder. Så att, och det är utställningarna och försäljning av tavlor och så vidare, det finansierar det här volontärarbetet. Så att det blir liksom en win-win situation. De får bli alla bilder de behöver och jag får de här chanserna till unika utställningsbilder.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Trots din, så att säga, personliga väldigt långa erfarenhet av att vistas och resa och bo i Afrika, var det här, den här nya verkligheten, blev det en chock att komma in i det här? Och var det liksom, kände du att du behövde utbilda dig? Liksom, blev det här ett, inte, kanske inte uppvaknande utan mer som en chock liksom, och se liksom, hur det ser ut på plats? Liksom.
Ja, det var
problematiken.
Tjuvjakten var nog en chock när jag insåg omfattningen av det. Alltså det första kontakten med den här storskaliga tjuvjakten, organiserade tjuvjakten, var egentligen i Zimbabwe redan 2008. Jag var där precis efter den rätt våldsamma valet som var där. Och reste runt i landet med några kompisar. Och det var hårt drabbat land, kan man lugnt säga. Men samtidigt när vi var ute i bushen så var en annan verklighet som smög på. Det var alltså några rangers som jag träffade i ett naturreservat som sa att det ligger massor med döda elefanter ute i bushen. Och sen så var det någon som just sa att det här är nytt. För att det är så många och att det är så systematiskt. Och där blev första kontakten lite grann att vänta ett tag, vad är det som pågår här? Det här var liksom någonting nytt. Enstaka elefanter som hade skjutits tidigare hade man sett och så vidare. Men det här var på en helt annan nivå. 2009 så gjorde jag en utställning kring det här. Och det var egentligen i och för sig, den var nog innan den här konstutställningen. Men den var, och det var ett specifikt temat just tjuvjakten i Zimbabwe då. Det var på Scandinavian Photo. Och sen, så att jag hade liksom i bakhuvudet att det är någonting som pågår här som är större än vad vi kanske har sett. Och sen så låg det latent i bakhuvudet. När jag sen fick kontakt med de här Elephant Crisis Fund och Save the Elephants på allvar, och när vi fick det tydligt dokumenterat, så var det på en helt annan nivå. Och då fick jag liksom det överblicken över vad som pågår i hela Afrika. Och det var nog toppen av tjuvjaktsvågen just de åren. 2010, 2011, 2012. Där någonstans så var det som absolut värst. Nu vet vi som sagt inte vad som pågår just nu med coronakrisen när det är nedstängt. Men det var nog absoluta toppen på det. Det var en chock, definitivt. Och när man insåg vidden av det här och hur organiserad tjuvjakten var i Afrika, drivet av de här, vad ska man säga, internationella kriminella ligorna. För det är en organiserad tjuvjakt i allra högsta grad. Det är inte liksom någon sån här liten enkel historia, utan det här, det finns en systematik bakom det hela, en storskalighet.
Ja, om vi kanske ska dyka in i det på en gång.
Absolut.
Liksom hela den här mekaniken bakom tjuvjakten.
Alltså enkelt uttryckt, när jag pratar om tjuvjakt så är det egentligen den storskaliga organiserade tjuvjakten som jag tycker är värst. Det finns ju en annan typ av tjuvjakt och det är så att säga illegalt i och för sig, men jagande för husbehov. Där människor går ut i bushen och fångar djur för att checka upp dem själva eller för att sälja på lokala marknaden. Småskaligt påverkar egentligen inte populationen av djur särskilt mycket. Har alltid funnits. Och den har jag väldigt lite egentligen synpunkter på. Däremot den storskaliga tjuvjakten, det är alltså precis, det är samma gäng, samma internationella ligor med koppling till Asien som styr den internationella droghandeln, illegala vapen och trafficking med människor. Det är samma gäng. Och det finns enorma pengar att tjäna på tjuvjakt på elefanter och noshörningar i första hand. Mm. Det är elfenben och det är noshörningshorn. Och det här är så storskaligt och drivs så systematiskt så att det börjar få, eller det har redan fått konsekvenser för demokrati och allt möjligt i olika länder i Afrika. Därför att pengarna som finns i det här systemet är, det är så stora pengar så att det leder till mutor, det leder till korruption som är fantastisk. Det leder dessutom till instabilitet. Det finns flera exempel på milisgrupper som har finansierat åtminstone en del av sin verksamhet genom systematisk handel, jakt på elefanter och handel med elfenben.
Ja, vi pratade om han Joseph Kony, va?
Just det, precis. Joseph Kony, den här Lord's Resistance Army som var plågoris i norra Uganda i första hand för ganska länge sedan nu. Det finns desertörer från LRA, hans terroristgäng, som berättade att de hade särskilda enheter som hade till uppgift att jaga elefanter. Specifikt för elfenbenet som de då använde, som sålde och bytte mot vapen eller sålde för att finansiera verksamheten. Sen tror jag inte att det liksom är bara det som driver, utan det finns men definitivt flera såna här rebellgrupper, milisgrupper använder tjuvjakten för att finansiera verksamheten. Så att det finns alla möjliga aspekter på det här, men den storskaliga tjuvjakten på elefanter, den är så omfattande så att när det var som värst så sköts det någonstans runt 35 000 elefanter per år. Och det här är rätt mycket, så att säga. Det är liksom när hela populationen, det är svårt att veta exakt hur många elefanter som, det är svårt att räkna elefanterna i Afrika. Men de bästa gissningarna är att det är någonstans strax över 400 000. Det finns optimistiska siffror upp till 600-650 000 totalt i hela afrikanska kontinenten. Och då ska man alltså jämföra det med, i början på 1900-talet så fanns ju då förmodligen tiotals miljoner elefanter. Så att det har skett en dramatisk minskning.
Och det är djur också som är, tänker så här, de är dräktiga i varje 15 månader någonting. Så att,
och det där är 22 ju till och med.
22 till och med, okej. Okay. För det där är ju också någonting, ju
reproduktionstakten, ja.
Exakt.
Alltså det, både noshörningar och elefanter har ju väldigt låga reproduktionstal. Ta elefanter så får de en och i enstaka fall två kalvar. Det kan dröja 4-5 år mellan att en hona får ungar. Och så är de dräktiga som sagt 22 månader. Noshörningar så är de, beroende på om det är svart eller vit noshörning, de är någonstans runt 16 månader upp till 18 månader. Och det dröjer 2-3 år och de får en kalv. Alltså det här är väldigt låga tal. Och när man då dödar så många, alltså det dödas fler både noshörningar och elefanter än vad som föds, så har du en helt klart negativ spiral. Och det är just den här systematiska tjuvjakten som drivs av efterfrågan från i första hand Kina och sen ett antal andra länder, Vietnam bland annat, Japan. Det är Sydostasien i första hand som driver. Men tills helt nyligen så drevs också efterfrågan av, eller drevs den här tjuvjakten av efterfrågan i Nordamerika och Europa. Alltså vi har stängt ner våra marknader relativt sett nyligen. Formellt sett så finns det ju ett stopp för, ett förbud mot handel, gränsöverskridande handel med både elfenben och noshörningshorn genom CITES som är en internationell konvention. Däremot så är det upp till varje land att reglera handeln inom landets gränser. Det finns alltså inget förbud mot ett land som vill bedriva handel med, alltså tillåta intern handel med elfenben och så vidare, utan det är upp till varje land att bestämma själva. Sen finns det ju politiska påtryckningar på global nivå för att man ska göra det. Kina till exempel förbjöd intern handel med elfenben relativt nyligen. Jag tror att det var årsskiftet 2016-17 som de införde ett formellt förbud och stängde ner då, alltså särskilda detaljhandelsbutiker med elfenbensprodukter och även stora fabriker där man satt och snidade elfenben. Men det här är väl inte högprioriterat, så att det är frågetecken om det liksom fortfarande pågår rätt mycket illegal handel inom Kina. Dessutom så är det relativt enkelt för de som vill köpa att åka över gränsen till Laos. Det är inga strikta kontroller på de resväskor de för med sig tillbaks. Så det här är ett problem, jätteproblem. Och dessutom så är det ju det att Kina är den största enskilda marknaden helt enkelt på grund av att de är väldigt stor och väldigt rik, medelklass, ständigt växande. Och elfenben, om vi börjar där, är en statussymbol. Har varit det alltså i tusentals år. Det är svårt att bryta. När man har köpt sina guldklockor och sportbilar och så vidare, så är det också en enorm statussymbol att ha en vackert snidad stor elefantbete på spisen. Och även små produkter, religiösa figurer, anses ha högre värde om de är gjorda i riktigt elfenben. Och det här, alltså en stor elefantbete, det finns folk som är beredda att betala $200,000 to $300,000 för en fint snidad elefantbete. Det här mönstret är svårt att bryta. Vi tror att ungdomar generellt, i Sydostasien, Kina speciellt, har fått en annan syn på det här och inte köper. Men det är fortfarande deras föräldrar och generationen över som har
pengarna. Ser den här klyftan mellan stad och landsbygd såklart. Ja, att självklart. Städerna är oftast de mest, så att säga, liberala och så att säga, medvetna.
Och det här är tufft.
Vi pratade om, för de hade ju någon kampanj, minns jag, med stora asiatiska fixstjärnor som Yao Ming och precis. Jackie Chan och Maggie Cheung. Och, som... Där det var liksom en, det var väl någon slags statlig informationskampanj att det här är förbjudet och så vidare. Ja. Alltså, är det ju, ja, det är ett oerhört komplicerat ämne, men de i Kinas jakt efter topposition på ett globalt plan, så ett verktyg de har är ju den kinesiska traditionen, den kinesiska kulturen. Och har man varit i Kina så vet man hur otroligt sammankopplat exempelvis mat och medicin är kopplat till den, vad kan man säga, den kinesiska folksjälen. Liksom. Och det ser vi ju inte minst nu under coronapandemin, hur det är de trycker på för att kinesisk traditionell medicin ska vara på något sätt sanktionerad och erkänd som effektiv behandling, så att säga. Och här finns ju en konflikt.
Absolut. Och det är där noshörningshorn kommer in.
Exakt. Som egentligen är, det är samma ämne som vi har i våra naglar.
Absolut. Liksom. Och det är ju det som gör det hela så bizarrt. Mm. Noshörningshorn är som sagt, det består av proteinet keratin.
Keratin, just det.
Och det är precis, det är hår och naglar, det är samma grej. Så att ett noshörningshorn som man sågar av växer ut på 4-5 år. Och det har man ju gjort för att försöka, i Afrika i olika reservat, så har man ju då försökt att göra noshörningarna mindre attraktiva för tjuvjägare genom att såga av, söva ner dem och sen såga av hornen. Det fungerar ganska, ja, det varierar lite grann. Det finns frågetecken om det funkar. Dilemmat är att du kan inte såga hela vägen, du kan inte såga bort allt. Du är tvungen att lämna kvar en stubbe. Och den stubben kan räcka för att få noshörning dödad. Därför att du har ett kilopris på malt noshörningshorn som ligger någonstans runt $60,000 to $80,000. Per kilo. Mm. Alltså det är liksom, det blir sjukt. Ett noshörningshorn väger någonstans runt 4-8 kilo. Så det är vansinnigt mycket pengar. Malt noshörningshorn anses inom traditionell kinesisk medicin vara en dundermedicin som hjälper mot allt möjligt.
Specifikt potensan.
Nej.
Nej. Det kanske bara
är grejen. Nej, men enligt traditionell kinesisk medicin så är det snarare en multivitamin som stärker immunförsvaret och till och med kanske hämmar tillväxten av cancertumörer, dämpar febersjukdomar, allt möjligt. Det här med potensen, det var en, troligen så var det en skröna som någon drog för någon västerländsk journalist för 30 år sedan. Sen har det varit skitkul att skriva om. Och det har gjort att alla västerländska tidningar skriver om att det är det som det är, ett potensmedel, malt noshörningshorn. Nu, paradoxalt nog, så har man i Sydostasien även börjat sälja malt noshörningshorn som ett potensmedel, därför att västerländska tidningar skriver att det är så. Alltså det är helt sjukt. Men det var inte det ursprungligen. Men Återigen, Kina hade ett förbud mot handel med noshörningshorn också. Väldigt kontroversiellt så ändrade man det 2018. Så släppte man på det här och tillät malt noshörningshorn igen på vissa licensierade apotek. Och som en integrerad del av traditionell kinesisk medicin. Det finns många som tycker att, eller som tror att det här var ett utslag av att Kina ville visa omvärlden att man fattar sina egna beslut. Ett allt starkare politiskt Kina vill ju.
Ni ska inte komma och berätta för oss.
Nej, precis.
Hur saker ska göras.
Och det var ett bakslag givetvis att det blev så. Men samtidigt så, bara det faktum att Kina, den största marknaden för både noshörningshorn och elfenben, har ändå förbjudet eller satt starka restriktioner på det, är ett viktigt steg framåt. Det måste man säga. Mm. Det var liksom eftersträvansvärt i allra högsta grad. Det förekommer som sagt väldigt mycket illegal handel fortfarande med elfenben och noshörningshorn. Men det finns åtminstone lite begränsningar i det hela.
Det där är liksom det ena änden av spektrat, de stora mekanismerna. Sen så har du fotfolket då. Berätta om tjuvjägarna, de som har finger on the trigger så att säga.
Det är väldigt olika förutsättningar.
Men de får inte hundratusentals dollar per...
Nej, det får de inte. Men de får ganska mycket pengar, trots allt. Säg så här, att den genomsnittliga elefantjägaren eller elfenbenstjuvjägaren är en fattig bybo som rekryteras av någon mellanhand. Som det kan räcka med att få tipset att den och den köper allt elfenben du råkar hitta ute i bushen. Inga frågor. Och det är oftast ganska mycket pengar det rör sig om. Det kan röra sig om ganska lätt, genom att skjuta några elefanter så kan man då snabbt skrapa upp till en genomsnittlig årslön. Och det är hög risk, absolut, men å andra sidan så är det så att säga väldigt hög belöning om man lyckas. De här mellanhänderna är ju det som är problemet. De reser runt i byarna och släpper den här nyheten att okej, vi köper. Kontakta mig bara på det här mobilnumret så kommer jag och plockar upp sakerna och betalar cash. Mellanhänderna hyr ibland ut vapen om det behövs. Eller kan förse, framförallt i några länder så använder man gift också, cyanid, för att förgifta elefanter. Och det där får alla möjliga effekter på andra djur runt omkring också. Det är framförallt i Zimbabwe som det har varit en stor grej. Det har någonting att göra med hur man använder kemikalier i jordbruket. Där går det att få tag i cyanidliknande produkter relativt enkelt. Men i varje fall, noshörningstjuvjakten är lite annorlunda. Dels för att det finns betydligt färre noshörningar. De är mer koncentrerade. Alltså man ska ha klart för sig det. Noshörningarna var i princip utrotade i hela Afrika. Det är Sydafrika som har drivit upp stammen med noshörningar i privata reservat och delvis statliga reservat. Och Sydafrika säljer idag noshörningar till övriga Afrika, till reservat och nationalparker som behöver fylla på sin stock med noshörningar. Så att det är, huvudsakligen så finns noshörningar idag ganska hårt bevakade reservat. Och det är en helt annan koll på noshörningarna än vad det är på elefanter. Det innebär att det är svårare för tjuvjägare. Och de tjuvjägare som ska jaga noshörningar är generellt sett betydligt mer professionella än elefanttjuvjägarna. Det är så mycket pengar i noshörningshorn så att i Sydafrika så har man sett tydliga tendenser där det är, tjuvjägarna är inhyrda legosoldater med rent alltså, militär utrustning. Till och med helikoptrar som flyger in i reservaten och har då eventuellt både nattkikare och värmesökande eller värmekikare så att de kan identifiera var noshörningarna finns och sen landa med helikopter ut med en närskyddsstyrka och sen går några fram, skjuter noshörningen, sågar av hornen och man är i luften alltså inom 8 minuter eller någonting sånt.
Men det är den här sjuka tillgång och efterfrågan också det här, att ju färre noshörningar det finns desto dyrare blir priset, desto mer professionella och desto mer avancerad blir operationen.
Vad som man förstår, alltså det är totala antalet noshörningar. Det finns ungefär 18 000 vita noshörningar i hela Afrika och ungefär 5 500 svarta noshörningar. Det här är alltså det är sjukt små tal för en, liksom den andra största kontinenten på, i världen. Och även där så fanns det miljontals noshörningar i början på 1900-talet över hela Afrika. Det är och 80% av världens noshörningsbestånd finns idag i Sydafrika. Som sagt, i de här privata eller statliga reservaten där de föds upp. Så att noshörningar är extremt hotade. Trots den här hårda bevakningen så sköts det under värsta åren så sköts det över 1000 noshörningar per år av tjuvjägare. Och det här är, nu är man nere på tal under det, tror vi. Men det är fortfarande ohållbart många som skjuts.
Berätta om de som jobbar som så kallade park rangers.
Ja. Ja, det är de här. Alltså, vi har ju inget bra uttryck. Parkvakter, ja. Kan man säga.
Men det, ibland får man nästan uppfattningen att det är, så att säga, med tanke på hotet i form av organiserad tjuvjakt. Så det blir nästan lite så här paramilitära organisationer nästan som de åtminstone konfronterar, så att det blir liksom lite dramatiskt.
Ja, det är väldigt olika i olika länder, olika områden. Så här, på vissa platser så är det ganska hemskt. Centralafrika generellt så är ju, om vi tittar på Kongo, Kamerun, andra sådana platser, så där är det stentufft, för där är det pågående, så det är ju konfliktområden. Och då har man, finns det då milisgrupper eller rebellgrupper eller vad man nu vill kalla det för, som har bestämt sig för att använda det här med tjuvjakt som ett sätt att finansiera del av sin verksamhet. Då är det alltså då har du halvmilitära styrkor eller helmilitära styrkor som är ute i skogen med bandmatade kulsprutor, raketgevär och handgranater och jagar elefanter. Att möta dem är extremt tufft. Och de genomsnittliga park rangers har inte en chans mot de här. Och det alltså, senaste exemplet är ju i Virunga-parken, östra Kongo. Så var det för mindre än en månad sedan, så var det 12 stycken parkvakter som sköts ihjäl av en milisgrupp i ett regelrätt bakhåll på en väg. Och det var alltså ingen tvekan om att de visste att det var park rangers de sköt på. För det var liksom, de satt i en lastbil, de här rangers, som var märkt med precis väldigt tydligt den här Virunga parkens ranger märken. Och det där var förmodligen ett överlagt bakhåll för att se till att skrämma bort rangers. Det finns väldigt mycket mineralfyndigheter i Virunga parken. Det finns alla möjliga ekonomiska intressen och som vill ha bort park rangers, vill ha mindre bevakning. Och där är det kanske inte främst tjuvjakten som styr det hela, utan det finns andra intressen. Men tillbaka till de här rangers. I vissa områden så är det definitivt väl organiserade, väl utbildade och väl utrustade enheter som är ute och vaktar.
Är de, en annan grej, om jag skjuter in mig en liten fråga, är de finansierade? Det är inte så att de har, är statligt anställda, utan
vissa är det.
Vissa är det, okej. Okay, ja. Okay.
Mm. Alltså det är det som är grejen, att det finns liksom ingen enhetlighet i det här, utan det är i vissa områden så är rangers i princip bara lokala arbetslösa som har fått en liten men schysst månadslön för att gå omkring ut i bussen och försöka se till att inte för många djur skjuts. Ingen utbildning. I bästa fall så har de några gamla rostiga kalashnikovs. i många fall så har de faktiskt bara pinnar, käppar. Och de har ingen, alltså det är ingen systematik i det hela. Då kan de vara anställda av en av statlig, någon statlig myndighet, motsvarighet till Naturvårdsverket eller någonting sånt. I andra fall så kan det vara ett helprivat eller halvprivat reservat som har rekryterat sina egna rangers och utbildat dem. Där man ser till att finansiera det hela på ett vettigt sätt. Man kanske liksom systematiskt söker donationer för att hålla den här verksamheten igång. Och söker professionell hjälp med utbildning och utrustning. Och det, alltså, det är enormt olika. Det finns ingen, inte ens på nationell nivå, någon organiserad. Kenya är väl de som har, Kenya Wildlife Service är oerhört professionella. Men det är många andra länder som där det är alltså väldigt lös organisation på det här. De finansieras dels med intäkter från de här olika reservaten, turistintäkter, men sen också att man söker funding från donatorer. Och det finns alltså alla möjliga websites. Jag kan i och för sig ge dig en lista som du kan inkludera på något sätt i podden. Med alltså websites som man kan söka sig till om man vill göra en insats. För det behövs pengar, definitivt. Men det, alltså, det enkla svaret är att det är påfallande ofta så är det väldigt enkla insatser från de här rangers. Det kan vara människor som tidigare jobbade som mekaniker eller städare eller vad som helst och som har tagit ett annat jobb. Men det finns också väldigt många rangers som jag har träffat som har gjort det här av en personlig övertygelse. Att liksom, om inte jag gör det här, vem fasen ska då göra det? Och är det ingen som gör det så kommer det inte finnas några djur kvar. Och det här gör jag för mina barn och för mina vänners barn, för framtiden, att det ska finnas djur kvar att se. Vilket är lite häftigt. Det är alltså nästan så här filosofiska resonemang. Man kommer, om inte jag gör det, vem ska då? Och det är rätt tufft. Men det är ett farligt jobb.
Ja men precis, och det säger ju sig självt liksom. Du har ju själv förklarat nu liksom hela från tjuvjägarnas perspektiv liksom. Och du kan liksom så här dras in i detta ibland liksom på grund av ditt jobb, för att det här är en del av den vardag som du måste dokumentera.
Ja, alltså säg så här att det är, jag är ute på något uppdrag för de här Elephant Crisis Fund till exempel, så typiskt så ber de mig då åka någonstans och ta kontakt, få kontakt med deras rangerstyrkor och sen följa med dem ute på patrull för att fota deras dagliga arbete och den nya utrustning de använder. Och då hänger jag med ut på ofta såna här patruller som kanske är ett antal, ja, upp till en vecka. Och då är man ute och går långa sträckor och sover ute i bushen och så vidare. Jag misstänker att de ändå väljer rutter när jag är med som inte är superfarliga. Men jag har varit med om ett antal tillslag mot, när vi har gjort räder mot såna här poaching camps, där man har fått information om att de förmodligen har ett läger som de sen, de upprättar ett läger någonstans i ett avlägset område och sen så jagar de utifrån det. Och sen så drar de därifrån efter några dagar. Och där har jag varit med och vi har fångat tjuvjägare. Och där har det blivit lite skjutande. Men alltså jag skulle inte säga att det är något så här superfarligt för min del. Det tror jag inte. Utan det är mer att i deras dagliga arbete så är det definitivt ett tufft jobb. Mm. Med där de riskerar livet. I all synnerhet eftersom det är väldigt svårt att evakuera en sårad person från de avlägsna områden där tjuvjakt pågår.
Alltså men det är inte så med att det finns en helikopter på standby liksom?
Nej, det gör det inte. Det kan finnas någon gång ibland, men det är extremt sällsynt. Överhuvudtaget så är det här med övervakning av reservaten och sånt, det är en lågbudgetverksamhet i allra högsta grad. Det finns i bästa fall tillgång till ett flygplan någonstans längre bort. Men helikopter är extremt sällsynt.
Hur ser balansen ut mellan när du befinner dig i de här jobben? Balansen mellan frustrationen vid situationen Och, men ändå samtidigt vetskapen att du faktiskt gör någonting för att du bidrar till liksom kampen.
Frustrationen
är det
tingens tillstånd.
Är det kanske det som driver dig mer?
Ja, det är det. Ja. Definitivt. Men det är nog, den känner jag när jag är hemma. När jag har tid att fundera. När jag är ute på ett sånt här uppdrag så är jag så totalt fokuserad på vad som pågår just i detta ögonblick. Och det liksom är planerar nästa bild, planerar, försöker tänka igenom vad som pågår och är vaken för det som händer runt omkring mig. Jag är så totalt inne i situationen. Så att jag har inte tid att egentligen fundera på så mycket annat. Men den här frustrationen, den är nog mer ständigt finns i bakgrunden. Att det här med tjuvjakten är så pass allvarligt att det finns, särskilt nu så finns det ju så många andra saker att oroa sig för i världen. Alltså, större kriser utan tvekan. Både coronakrisen rent medicinskt och sen även den ekonomiska krisen som kommer ut ur det hela. Kommer att följa av coronakrisen. Men samtidigt så man får välja sina strider på något sätt. Liksom vad man ska vara orolig för. Och jag har då valt att fokusera väldigt mycket på just det här med tjuvjakten. Därför jag tycker, återigen kopplat till min uppväxt, Afrika, det Afrika jag upplevde som ung var så fantastiskt och så omvälvande att jag skulle tycka det var en fullständig tragedi om inte andra får uppleva samma sak i framtiden. Ett Afrika utan sin megafauna då, de stora djuren som elefanter och noshörningar, vore en katastrof. För inte bara vita besökare utan för Afrikas allt växande medelklass också som börjar få ett intresse för det här. För det är också en, liksom, om man går in på det spåret och tittar lite grann för den genomsnittliga bybon alltså ute på landsbygden i Afrika så är ju vilda djur absolut ingenting positivt. Utan det är någonting som man har respekt för som mer som en allvarlig motståndare.
Klampar in och sabbar grödan.
Det är ju ett helvete för en liten majsbonde eller någon som har drivit upp ett mangoplantage eller någonting sånt. När elefanterna, så fort de känner att mangon är någorlunda klar, för det känner de på doften, så bryter de sig ut från närmsta reservat och förstör hela mangoodlingen på en natt. Det är en årsinkomst som försvinner. Det finns ju inget försäkringssystem eller någonting sånt, utan det är liksom, då är pengarna borta. Och det här, och går man då ut på fältet mitt i natten för att försöka skrämma bort elefanterna, så resulterar det väldigt ofta i att det är någon som blir svårt skadad eller dödad. För elefanterna har ju väldigt lite tålamod med folk som står och slår på trummor eller vad som helst, eller skriker och rålar.
Kom inte mellan mig och en mogen mango.
Nej, exakt, precis. Men så att säga, så att man ska ha klart för sig att som sagt, för genomsnittsmänniskan ute på landsbygden så är det här bara jävligt jobbigt med massa stora farliga djur. Däremot så är det den urbana, snabbt växande urbana medelklassen i Afrika har precis samma intressen som vi som sitter här i Stockholm. Jätteintresserade av det som pågår och ett väldigt stort och växande intresse för även natur, så vidare, outdoor-liv och så vidare. Det finns en enorm växande inhemsk turism i de länder som har kommit längst. Ta Kenya som ett bra exempel. Det var en person jag kände där, Paula Kahumbu, i Nairobi, som är en wildlife-aktivist. Otroligt aktiv, jättetuff. Hon drev igenom att få visa sån här wildlife-dokumentärprogram på kenyansk tv. Hon tog kontakt med Disney och National Geographic och så vidare och sa att vänta ett tag, ni har fått spela in de här filmerna i vårt Afrika så att säga till väldigt liten kostnad som ni visar i Nordamerika och Europa och tjänar stora pengar på. Varför visar ni dem inte här? Och så fick hon något förmånligt avtal, eller om de skänkte rättigheter till vad det nu var. Och sen så lyckades hon övertala en kanal i Nairobi att sända ett 30 minuters program varje vecka. Och det var, alla sa bara att glöm det här är världens sämsta idé. Afrikaner är inte intresserade av wildlife. Där kommer, du kommer inte få några tittare. På 3 månader så hade hon, jag kommer inte ihåg, det var liksom några miljoner eller någon miljon tittare. Det var helt fantastiskt och folk liksom bombarderade fullständigt sociala medier. Varför har, hur kan det komma sig att folk i Europa vet namnen på våra nyfödda lejonungar i Nairobi National Park när vi inte ens vet att de är födda? Mm. Och så vidare. Så det blev en supersuccé. Och det här tror jag är den stora positiva grejen för framtiden. Alltså när de som faktiskt bor i Afrika heltid börjar få ett eget intresse för att bevara sin
känna en anknytning och stolthet och liksom att de bryr sig om liksom,
att, det är ju självklart, för jag menar det är ju ett totalt ohållbart perspektiv att de stora nationalparkerna bara skulle finnas för vita turister från Europa och Nordamerika eller asiatiska turister som börjar komma nu. Det är totalt ohållbart, utan du måste få upp den här inhemska efterfrågan och det liksom ägandet. Det är den långsiktiga strategin för att det här ska funka.
Vad gör dig bra på ditt jobb?
Absolut ingen aning. Jag är passionerad för det här, liksom, absolut, väldigt starkt känslomässigt engagerad i det här med att försöka bevara i första hand elefanter och noshörningar som jag liksom har hakat upp mig på. Sen är jag väl, alltså jag är ju ingen särskilt bra fotograf på det sättet, tekniskt okunnig. Som tur är så finns det ju bra kameror. Så det räddar mig i många situationer. Sen är jag väl, jag vet inte, allmänt stryktålig. Har begåvats med liksom järnmage, blir aldrig sjuk. Och det hjälper rätt mycket.
Och det här med att resa ensam i städer och byar och de här områdena, det är någonting du har gjort sedan barnsben bokstavligt talat. Så att logistiken inbillar mig är en ganska stor styrka också.
Ja, alltså jag känner mig komfortabel med att hyra en bil och dra iväg. Definitivt. Och sen så, i och med att jag pratar engelska och franska, så klarar jag mig i större delen av Afrika. Problemet av att vara i Mosambik där det är portugisiska eller swahili som gäller i många delar. Min swahili är ganska kass. Men att resa ensam är, jag upplever inte som något problem. Jag har ju liksom inget team jag reser med, utan det är definitivt, jag drar iväg ensam. Och sen när jag väl kommer på plats så får jag ju kontakt med, som sagt, med lokala ranger-gänget. Jag har någon kontaktperson som jag söker upp. Och då är jag ju liksom i ett sammanhang. Mm. Absolut. Men annars så reser jag ju runt själv. Paradoxalt nog så tycker jag att det finns en mycket större säkerhet. Framförallt i konfliktområden så är det en mycket större säkerhet att resa ensam. Därför att då kan jag styra 100% över, när magkänslan säger att det här är fel, så kan jag omedelbart reagera och dra mig därifrån. Reser jag med någon annan eller ett helt team, så blir det ju ett, alltså, det är ju sällan alla känner likadant, utan några tycker ju i sådana fall att man ska fortsätta, stanna kvar, liksom avvakta, och det blir de här diskussionerna som sen leder till i värsta fall att det blir en krissituation som sen leder till någonting negativt. Har jag bara mig själv att tänka så kan jag omedelbart släppa allting och dra iväg direkt. Eller välja väg utifrån vad jag gör bedömningen att det här är rätt eller fel.
Och människor i grupp kan stundtals uppfattas som lite mer hotfullt än...
Ja, det är rätt. Absolut. Jag gör ju det att jag stannar bilen. Är jag lite tveksam till någonting, alltså om det nu är ett konfliktområde som är jag lite tveksam till, något läge så stannar jag bilen någonstans i någon by och går ur och köper en cola och börjar prata med folk. Och då är du liksom omedelbart mindre av ett hot. Du uppfattas mer, folk börjar liksom, alltså du blir på ett helt annat sätt, uppfattas på ett annat sätt. Det är flera gånger när jag har fått tips om att kör inte den vägen om du ska till den byn, utan ta den här istället. Just där är inte bra. Eller alternativt, åk inte framåt. Åk inte vidare härifrån. Utan vänd. Mm. Och det är... Alltså återigen, det är mycket lättare att fatta beslut blixtsnabbt. Och göra någonting av det hela och dra sig ur en situation. Om jag reser själv.
Att skåda in i framtiden har ju aldrig varit lätt. Och det är möjligt en svar just nu. Men vad för egen del och för de här projekten nu liksom, vi pratade lite i början om hur att ingen vet hur det ser ut på marken. Och jag kommer ihåg när vi träffades förra gången, så sa jag att jag har hört att exempelvis att vapen och knarkhandel i Europa, att den har blivit lidande så att säga av att gränser stängs, och att det eventuellt kan påverka handeln med elfenben och sånt, I guess. Fast det är fortfarande kanske ingen som vet.
Ja, så just nu, de senaste uppgifterna jag har, det är att det byggs upp lager just nu.
Ja, just det.
Med elfenben. Att man passar på att jaga, tjuvjaga då. Både elefanter, noshörningar och andra djur. Och sen bygger upp lager, väl dolda någonstans. I väntan på att gränser ska öppnas så att man kan skeppa containers med jordbruksprodukter och annat där man kan gömma elfenben och noshörningshorn. Jag vet inte hur det är. Förhoppningsvis så kommer vi tillbaka till en situation med kanske öppnare gränser, men samtidigt så kanske man har haft möjlighet att bli lite bättre på gränsövervakning. Det pågår rätt mycket jobb kring det här med att bli bättre på kontroller i utskeppningshamnar från Afrika. Att samordna underrättelser från polis och tullmyndigheter mellan olika länder. Det pågår massor med sådana projekt. Och det slipar man på hela tiden. Så att vi kanske kommer till ett läge där det helt enkelt blir för jobbigt för de här organiserade ligorna att hålla på med just tjuvjakt. Att det finns annat som är enklare. Och då förhoppningsvis avtar det här. Det kanske bara är en sån här allmänt optimistisk förhoppning. Men
jo, men alltså, jag inbillar mig att man måste ha den, annars lägger man bara ner.
Ja, framförallt. Men det har ju hänt massa positiva saker med det här med tjuvjakt. Tycker jag. Dels har antalet dödade djur, vad vi såg innan coronakrisen slog till, som sagt, det sjönk. Från toppen med ungefär 35 000 dödade elefanter per år, så trodde vi att vi var nere på kanske 20 000. Fortfarande förödande många, men det är ändå bättre. Och det är väl de siffror man har lekt med ungefär som liksom ett mellan tummen och pekfingret, 55 dödade elefanter per dag. Vi var uppe i över 90-100 när det var som värst. Det här är små framsteg, men ändå positivt. Och det som du säger, man kanske måste ha den. Ja, man kan ju inte bara liksom ge upp, eller hur? Det är liksom bara, det är klart man måste kämpa för det här.
Oavsett om det handlar om att hantera en coronapandemi eller tjuvjakt, så absolut. Man kan inte bara ge upp.
Nej, man kan inte bara ge upp. Det finns vägar framåt med allting. Och vill man någonting tillräckligt mycket, så är det klart att det, liksom, det går att hitta vägar framåt. Definitivt.
Du har redan sagt att det finns en del länkar som jag kommer lägga ut. Dels då till, givetvis till dig och ditt jobb, men även lite tips på ställen om man vill engagera sig ytterligare. Och donera pengar eller vad nu som blir mest effektivt.
Och det behövs. Alltså som sagt, återigen, det behövs. Varje liten donation är enormt betydelsefull. Det kostar inte sådär vansinnigt mycket att köpa ett par kängor till en ranger. Och det innebär att rangern kan vara effektiv ute i bushen. Att gå runt i flipflops är ingen bra idé. Har man ett par kängor så liksom varje liten grej hjälper. Så att definitivt, det vore bra. Elephant Crisis Fund är som sagt de jag jobbar kanske mest med. Och det är den organisationen gillar jag därför att de, alltså 100% av donerade medel går rakt ut till konkreta projekt i bushen. All administrativ overheadkostnad täcks av ett antal förmögna privatpersoner. Och den modellen gillar jag. Det är liksom inte något stort kansli som bränner massa pengar. Så att det finns massa positiva saker. Det finns massa engagerade människor. Det finns klara idéer, klara strategier för hur man ska komma till rätta med det här. De är värda att stödja. Definitivt.
Stort tack för att du tog dig tid.
Tackar.
Nu ska man bege sig ut i regnet igen.
Absolut. Det är bara att köra.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. På hemsidan hittar ni även länkar till organisationer dit ni kan donera pengar för att hjälpa arbetet med att skydda Afrikas elefanter och noshörningar. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.